Våran predikotext är också evangelietexten. Vi läser den en gång till här. Det är alltså Johannes evangeliet kapitel 13, verserna 31-35. När Judas hade gått sa Jesus: "Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sa till judarna säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar." Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. När ett år tar slut så ägnar man sig ibland åt årskrönikor. Man vill sammanfatta det år som har gått. Påminna sig själv om vad som har hänt. Kanske utvärdera. Vad var bra? Vad var dåligt? Vilka val hölls? Vilka regeringar formades? Vilka krig utkämpades? Vad hände under året som gick? När Jesus talar till lärjungarna på den dag som föregår hans död, alltså på skärtorsdagen, efter att de har firat den första nattvarden, då sammanfattar han lite grann vad det är de har fått se. Inte bara ett år, utan han sammanfattar sin verksamhet. Egentligen kan man säga att han sammanfattar hela världens historia. Han talar om Guds härlighet. Och han börjar med att tala om hur sonen, alltså han själv, Jesus Kristus, förhärligas i Fadern. Julens budskap är välkänt. Jesus föds i Betlehem. Och han förhärligas när han föds. Alltså, Fadern förklarar vem han är. Änglarna visar sig för herdarna. De talar och de sjunger. Och de gör det för att lovprisa Jesus. För att förklara vem han är. Fadern förhärligar son. De tre vise männen, de dyker upp i den lilla familjens sida och upprepar det här budskapet som herrarna förde vidare från änglarna. Det lilla Jesusbarnet, det är inte bara ett vanligt barn som det ser ut som, utan det är världens frälsare. Jesus ska rädda världen undan dess synd. Genom de vise männen så förkunnar Fadern sonens härlighet. Lägg märke till vem det här är, säger han. Vid Jesu dop sker samma sak. Jesus träder fram, ungefär 30 år gammal. Och som början på hans offentliga verksamhet, att han börjar predika och berätta för folk vem han är. Att han börjar förklara vad synd egentligen är och vad syndernas förlåtelse verkligen innebär. Som startpunkt så blir han döpt av Johannes döparen. Och när det sker, då sänker sig den heliga anden ner som en duva från himlen. Och Fadern talar ur molnet och säger: "Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje." Fadern förhärligar sonen för att förklara för människor. Lägg märke till vem det är ni har att göra med. Men också vid Jesu korsfästelse så blir sonen förhärligad genom Fadern. När Jesus ger upp andan så sker yttre tecken. Det blir ett plötsligt mörker som är onaturligt för den tiden på dagen. Förlåten, skynket i templet brister. Hela vägen uppifrån och ner. Det blir en kraftig jordbävning. Och många som har dött uppstår ur sina gravar. Till och med några av soldaterna som står där och har hånat Jesus och spikat upp honom på korset säger: han var nog ändå Messias. Genom Jesu verksamhet så får vi också höra att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är alltså inte som man kan tänka i våra dagar att Jesus är en av vägarna till Gud. Att han är en av sanningarna och människan. Att han är en möjlighet till evigt liv. Bland många andra, bland ett smörgåsbord av olika andliga inriktningar och funderingar. Utan han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Också det här är ett sätt för fadern att förklara vem sonen är, hur viktig han är. Men, säger Jesus, det är också tvärtom. Det är också så att fadern förhärligas i sonen. Det är att Jesus blir en människa, det vi kallar för inkarnationen. Det är ett väldigt konkret bevis på Guds kärlek till oss. På faderns kärlek. Vi som är föräldrar, vi vet att det som är vårt allra viktigaste uppdrag, det är att så gott det går skydda våra barn från allt ont. Föräldrar är beredda att göra väldigt mycket för att skydda sina barn från det som hotar dem. Vi pratar ibland lite föraktfullt om curlingföräldrar. Det är ett uttryck för det här. Man vill ta hand om sina barn. Kanske man gör det överdrivet mycket. Man vill att de ska få ett bra liv. Man vill undanröja hinder som står i vägen för dem. Och man vill leda dem vid handen genom svårigheter. Det är det yttersta uppdraget som förälder. Tänk då att vår himmelske fader, han skickar sin son för att möta allt ont. Inte för att skydda honom från allt ont. Han skickar honom att möta allt ont. Att möta människor som hånar honom. Som förnekar honom. Det är inte bra för ens självbild att bli förnekad. Som försöker stena honom. Och till slut döda honom. Han möter människor som vill hålla sig till honom, säger de. Men ändå när han uppstår säger: om jag inte får se det med mina egna ögon, då kan jag inte tro. Han får möta tvivel. Och han får möta djävulens makt. Både när han blir frestad i öknen, men också under den frestelse det innebär att veta att man går mot sin egen plågsamma död. Vi kan tycka kanske att det är dåligt föräldraskap. Eller hur? Mångas dröm för framtiden. Vad vill vi egentligen med våra liv? Många skulle kunna säga: våran dröm är att våra barn ska få det bättre än vad vi hade. Kanske är vi i Sverige vid en sån punkt nu att det inte längre är realistiskt. Kanske inte kan bli rikare eller få det mer bekvämt. Tänk på den drömmen. Mina barn ska få det bättre än vad jag hade. Och så på vår himmelske fader som skickar Jesus att plågas och dö på korset. Det kan man tycka är bevis på bristande kärlek till son. Men det är inte, utan det är ett bevis på Guds överväldigande kärlek till dig. Hur kan man offra sitt eget barn? Ja, vi kanske inte kan det. Vi kanske inte vill det. Men Gud fadern gör det för att rädda alla sina andra barn som lever här på jorden. Även de som förnekar honom. Även de som spottar och fräser åt hans namn. Även för deras skull dog Jesus på korset. Kanske, säger Jesus vid ett tillfälle, kan någon tänka sig att offra sig för den som är god. Alltså man tänker sig, den här personen är så god. Och en sån viktig person. Jag ställer mig framför honom eller henne. skydda med mitt eget liv. En livvakt kanske säger. Det är mitt jobb. Presidenten, kungen, premiärministern, statsministern är så viktiga. Jag tar kulan istället. Men Gud offrade sin son för synder. Medan vi ännu var döda i våra synder, står det i Bibeln, så kom Gud på sin plan. Innan världens grund var lagd så förberedde han hur fadern skulle förhärligas i sonen. Men också Jesu uppståndelse är bevis på Guds kärlek. Folk kan ju ibland haja till inför påskens berättelse. Varför ska någon behöva dö för synd? Är det inte barbariskt? Är det inte hemskt? Kanske kan de bli lite tröstade av Jesu uppståndelse på den tredje dagen. På söndagen så stiger Jesus upp ur graven. Han lever igen. Varför det? Jo, för att sonen älskar ju. Ja, fadern älskar ju också sin enfödde son. Och Jesu offer är tillräckligt. När Jesus visar sig för lärjungarna och för en större skara av följare, då är det också ett bevis på Guds kärlek. Han övergav inte Jesus. Fadern övergav honom inte ens i död. Men Jesus talar om ett sista sätt på vilket Gud förhärligas. Gud förhärligas av de kristna, säger Jesus. När vi älskar varandra, då får Gud ära. När vi ser oss omkring i kristenheten, då kan vi se att det är få saker som är mer till skada för det kristna budskapet än när kristna ledare faller ifrån. När ledare lägger ner sin tjänst och säger: jag vill inte längre tjäna Gud. Eller när någonting blir avslöjat om en kyrklig ledare. Därför att då kan både de som har onda avsikter säga: haha, titta där, de är inte alls så goda som de tror. Men också de som har ärliga avsikter skakas om och funderar på: är vi på rätt väg? Skadeglädjen kan vara väldigt stor över ett avslöjande om någon som är kristen. Men en av de saker som bygger upp och som ger ett gott vittnesbörd, det är kärleksfull gemenskap. Där kristna tar hand om varandra, älskar varandra, bär varandras bördor, så blir det ett vittnesmål om vem Gud är. Det blir praktiskt och tydligt sätt att visa vem det är vi bekänner oss till. Vem är det vi tror? Om ni är mina lärjungar, säger Jesus, då älskar ni också varandra. Och han vänder på det: om ni har kärlek till varandra, då är ni mina lärjungar. Man kan reagera inför det här ordet: jag kommer med ett nytt bud. Ett nytt bud ger er: älska varandra. Och så kan de säga: det var väl inget nytt. Men Jesus vill att vi ska ha ett nytt perspektiv på kärleken. Kärleken till varandra. Och kärleken till Gud. Den är inget krav. Utan den är en konsekvens av kunskapen om vad han har gjort. Istället för att tänka: jag måste visa min kärlek till Gud, jag måste tjäna honom, jag måste göra det här och det här och det här, jag måste göra lite bättre än jag gjorde förra veckan, jag måste visa för alla hur helhjärtad jag är, så att jag duger i deras ögon och i Guds ögon. Istället vill Jesus visa vilka ni är, inte genom att slava av rädsla och utföra gärningar att man hoppas på att bli godkänd, utan gör det genom att genomsyras av den kärlek ni har lärt känna. Genom mig. Genom Jesus har de ju sett vad sann kärlek innebär. När vi älskar varandra, då är vi Guds ambassadörer. Då är vi Guds sändebud. Vi har fått en förebild i hur Jesus älskade sina lärjungar. Han hade tålamod med dem. Man kan ibland tröttna på varann. Man kan ibland bli sur på varann. Man kan ibland störa sig på andras fel och brister. Både i en familj och i en församling och i en vänkrets. Hur agerade Jesus när lärjungarna syndade? När de visade samma fel och svagheter gång efter gång. Han förmanade tålmodigt och han förlät. Om vi kan göra det, då visar vi att vi är hans lärjungar. Uppenbarelsen, epifania, som vi är inne i, den är ju helt central för oss. Helt nödvändig. Vi behöver veta, det behöver uppenbaras för oss vem Jesus är. För att vi ska kunna tro på honom. Det är jätteviktigt att vi förstår att Jesus barnet är sann Gud och sann människa. Så att vi kan sätta vår tillit till honom. Det finns jättemånga goda förebilder genom historien. Jesus är så mycket mer. Han lever än idag. Och när vi ber till honom så hör han vår bön. Be och ni ska få. Vi behöver påminnas om hur Jesus tjänade människor i sin omgivning. För att vi ska förstå, vad är meningen med vårt liv som kristna? Hur ska vi kunna tjäna Gud? Vad vill han med oss? Ja, om vi ser till uppenbarelsen av vem Jesus är, då förstår vi. När Jesus sammanfattar sin verksamhet, sitt liv på jorden, då talar han om att han har tjänat Fadern och förhärligat honom. När vi ska summera våra jordeliv, då vill vi kunna säga samma sak. I min bristfällighet, i min synd, så har jag förhärligat Gud och tjänat honom. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du uppenbarar för oss vem Jesus är. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du genom ditt jordeliv tjänade Fadern och visade oss vad det innebär att tjäna i kärlek. Kära Herre, heliga Ande, vi tackar dig för att du i ordet förklarar och uppenbarar för oss evangeliets sanning. Vi ber i vår heliga treeniga Guds namn. Amen.